Så här säger Jesus: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, ska inte en enda bokstav, inte minsta prick förgå. Inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Och jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det blir sagt till fäderna: du skall inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren, och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Ni har hört att det blir sagt: du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Det blir sagt: den som vill skilja sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. Men jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap. Ni har hört att det blir sagt till fäderna: du ska inte svära falskt, och du ska hålla vad du svurit inför Herren. Men jag säger er, ni ska inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, till den är Guds tron. Inte vid jorden, till det pallen under hans fötter. Inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.
Ett klargörande innan jag går in i den här enkla texten. Det stora ämnet för Jesu tal här, det är inte personlig livsstil. Det stora temat för bergspredikan, det är Guds rike. Guds underbara rike, det rike som Jesus kom för att etablera eller upprätta. När han nu samtalar med de närmaste, som han ju gör, han tar med sig sina lärjungar upp på berget, han börjar samtala med dem, sen växer ju gruppen av lyssnare, men när han börjar samtala med dem så tycks det vara frågan det här samtalet rör sig kring, och det är viktigt. Alltså, hur ska detta rike bli synligt i världen? Hur ska detta rike bli möjligt i världen? Det som Urban talade om sist skulle vara som en stad på berget, som salt i förruttnelsen. Jesus kommer in i det här samtalet från en lång vandring runt omkring i hela Galileen. I synagogorna har han förkunnat budskapet om riket. Han har rört vid de sjuka, han har botat sjuka, han har satt fångar fria, han har rätat upp människor vars ryggar hade blivit krökta av förakt och vanära. När man läser evangelierna så ser man, det är sånt Jesus håller på med hela tiden. Hela tiden. Guds rike är lyftande, upprättande och inte minst livsbejakande. Jesus är vad riket är och riket är vad Jesus är. Så när jag i tanken försöker sätta mig ner med Jesus och de här lärjungarna på berget, så får jag för mig att de har att hantera våldsamma kontraster. De här judiska pojkarna, som ju detta är, de kan sin läxa. De kan hundratals bud och förbud som reglerade det religiösa livet. De har vuxit upp med företrädare för religion om vilka Jesus säger lite senare i samma tal. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människors axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Och så kommer denne Jesus med en omvänd agenda. Lätta på bördor, lossa knutar. Om fariseerna inte rört ett finger för att hjälpa människor, så uppmanar Jesus sina efterföljare att använda hela kroppen, hela livet i tjänst för att göra livet lättare för de människor som de möter. De har att hantera en oerhörd kontrast mellan två sätt att tänka om andligt liv. Och så blir frågorna de som hänger i luften. Får religion vara så här? Får tro vara så här livsbejakande, så fri och befriande? Och möjligen svarar Jesus på en fråga från någon av lärjungarna här. Nämligen frågan, men vad gör vi med lagen? Alltså den lag som vi har vuxit upp med, som vi har i ryggmärgen. Ska vi skrota den nu, Jesus? Och så svarar Jesus. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Och lite senare. Jag säger er att om er rättfärdighet inte överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Och där får man göra några iakttagelser. Det första är ju att Jesus faktiskt här säger, det är bra med höga ideal. Det är gott med djärva mål för livsvandringen. Man kan inte beskylla Jesus för att han siktar för lågt i alla fall i det här talet. Lite senare så säger han, var fullkomliga, så som er himmelske fader är fullkomlig. Jesus upphäver inte lagen, och det är viktigt. Han uppfyller den. Inte en prick ska förgå, säger han. Inte ett jota på grundtexten. Alltså inte den minsta lilla prick ska förgås. Den här boken som jag har burit med mig idag, som jag inte vågar öppna för den faller i bitar. Det här är min mest sönderlästa bok av alla böcker jag har i mitt hem. Den heter Bergspredikans Kristus. Den är skriven av Stanley Jones. Det är en gammal bok. Stanley Jones var missionär för metodistkyrkan i världen, mestadels i Indien från 1907 och framåt resten av sitt liv. Stanley Jones, som jobbade med Bergspredikan faktiskt hela sitt liv, menade att egentligen är inte Jesu tal en predikan i den bemärkelsen, utan han sa det snarare ett porträtt av Kristus man läser i den texten. Han ser sig själv när han möter Bergspredikan inte som en teolog, utan han säger att jag är snarare en slagruta. Alltså någon som säger, här finns det vatten. Och som böjer sig ner och säger, gräv här och drick. Därför överallt vad man gräver i den här texten, säger han, så finns det vatten att hämta. Just för att röra uppfyllelsen av lagen så tar han ett brett anslag och menar att Jesu hållning här, när han säger jag upphäver inte lagen, jag uppfyller den. Den hållningen kan appliceras mycket i tillvaron och i våra liv, inte bara på lagen. Han drar det till att i alla sammanhang man hamnar, alltid söka efter det goda där man kommer. Överallt, var det än är, alltid söka det goda. Det där kan handla, skriver han också, om vårt sätt att förhålla oss till andra religioner, till andra filosofier, med grundhållningen att allt är inte dåligt, bara för att det inte kommer just från vårt håll eller mitt håll. Sök alltid det goda överallt där du hamnar. Och Jesu uttalande, jag har inte kommit för att upphäva, om det säger han följande, och jag citerar: Kristus skulle samla ihop och bevara varje vacker sak, varje sanning, varje godhet i det förgångna och fullborda eller komplettera det i sig själv. Jag läser igen. Kristus skulle samla ihop och bevara varje vacker sak, varje sanning, varje godhet i det förgångna och så fullborda eller komplettera det i sig själv. Det här som låter så vackert är oerhört kontroversiellt. Hela Stanley Jones sätt att bedriva kristen mission kom att präglas av det här tillvägagångssättet. När han kom till en ny kultur så visste han djupt i sin själ, skriver han, att Kristus inte var fiende till den kulturen, utan han var bevararen av varje god egenskap, lära, tendens som fanns hos dem. I det möte som uppstod, när han inte valde att förkasta blankt allt som farligt och främmande, inte upphäva med Jesu ord, så kunde han som få delge det kristna evangeliets alldeles unika bidrag. Detta som finns i orden, men jag säger er. Alltså, Jesus har någonting att komma med som är omistligt, oslagbart. Han är tydlig med att det här inte handlar om synkretism eller religionsblandning, men om ödmjukhet och respekt i mötet med andra, och om någonting är själva andan i bergspredikan, så är det faktiskt den hållningen. Ödmjukhet och respekt i möte med den vars liv ser annorlunda ut än mitt. Och jag ska försöka föra det lite i bevis. Jesus avfärdar inte lagen. Han säger inte, ut med det gamla, in med något nytt. Han ser det goda, men han ser också bristerna. Det är inte lagen som är problemet, tycks han säga. Men siktet är på något bakvänt sätt ställt, inte för högt, utan lite för lågt. Utan Kristus uppfyllaren så är siktet alltid ställt för lågt. Och Paulus är inne på samma tanke i Romarbrevet 8. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, lyssna, det gjorde Gud. Med det fokuset, Kristus uppfyllaren, så behöver man inte skrota goda värderingar och lagar, utan man kan säga, jag ställer siktet högt, jag har höga ideal i mitt liv, men jag vet att de inte är möjliga utan att Kristus uppfyllaren får vara den som gör det livet möjligt. Det andra är att bergspredikan handlar mer om ordet ja än om ordet nej. Det är som om att den religion de här unga pojkarna som nu lyssnar till Jesus har mött har i så hög grad kretsat kring ordet nej. att de nästan inte vågar tro att det finns ett andligt liv som växer kring ordet ja, alltså ett bejakande andligt liv. Jag vet inte om det här känns bekant bland oss som har vuxit upp i frikyrkan, som några av oss har. Att man ibland kan bli så inne på nejet så att man glömmer att Guds rike framför allt är ett ja. Därför måste det upprepas. Jag tänker göra det idag med dårens envishet. Att Guds rike, det är ett ja till människan. I mötet med det riket sträcker vi på oss. Vi blommar som personligheter. Där läks våra sår ihop. Vi tror varandra om gott. Vi samarbetar hellre än vi konkurrerar. Vi sätter andra före oss själva. Det är liksom det som är rikets anda. Det är det som är jaet i Guds rike. Kort sagt, våra liv kommer åt sin djupaste mening, sin djupaste potential, när vi planterar dem i Guds rike. Och det är ett av de viktiga svaren på frågorna om hur vi ska förhålla oss till att vi inte klarar att leva upp till idealen, till målen, till lagen. Det är ett av de viktigaste svaren. Annorlunda uttryckt, och det här är min översättning: lägg inte för mycket tid på att putsa på din egen fromhet. Lägg inte för mycket tid med att kryssa omkring bland bud och förbud. Det är en kraftlös väg. Lägg istället din tid på att arbeta i Guds rikets riktning. Om vi lever i Guds rikets atmosfär, så måste vägen vara att lyfta varann, att stötta varann, och hela bergspredikan andas faktiskt den hållningen. Det är en kraftfull väg. Exempel. Gå en mil till, säger Jesus. Om någon ber dig om dina kläder, ge bort dem. Om någon vill låna pengar och du är osäker om du får tillbaka, låna ut. Älska mer, döm mindre. Alltså, bli en människa som säger ja till någonting. Och det är enklare att säga nej till det som behöver sorteras bort och begränsas. Varför? Jo, därför att det finns en kraft som sätts i rörelse när man lever i Guds rikets riktning, när man lever i Guds rikets atmosfär, när man vill det Jesus vill, när man gör det Jesus gör, så sätts en kraft i rörelse i mitt liv som gör att jag kan begränsa det som inte borde växa i mitt liv. Och det är ju dit Jesus är på väg när vi kommer till de ganska besvärliga frågorna. Det är som om allt sammans handlar om en annat slags rättfärdighet än den som bara håller bud. Jag säger er att om er rättfärdighet inte överträffar de skriftlärdas och fariseerna, så kommer ni inte in i himmelriket. Det är ju närmast hopplös mening. De var ju världsmästare på detta. Det är som om det handlar om något annat. Det finns ett nyckelord här, och det är ordet överträffa. Överträffa de skriftlärde och fariseerna. Ordet är spännande därför att det betyder ungefär ha överflöd, finns rikligt, eller vara överflödande. Känns om att den rättfärdighet Jesus talar om inte nöjer sig med att sköta sig, undvika fel, undvika fläck och smuts. Det är som om man säger, den rättfärdighet jag talar om, den ska kännas hos de andra som du rör dig med. Den ska vara förnimbar i din omgivning som ett engagemang för dem och deras situation. Och det engagemanget, läser jag, det är en helgelsens väg. Den gör oss inte mindre ivriga med våra egna liv. Det är en helgelsens väg. Ta på allvar andras nöd, och du kommer se ditt eget hjärta så mycket tydligare. Lyssna, framförallt tro på det människor berättar. Och dina egna fördomar, mina fördomar, kommer att avslöjas igen och igen. Det är en helgelsens väg att engagera sig. Det tredje är att Jesus här inte talar om graden av rättfärdighet, utan om arten av rättfärdighet. Om att flytta rättfärdigheten från det yttre, där farisismen hade fastnat, till det inre. Det handlar om det förvandlade hjärtat. Att jag måste få, med Bibelns ord, jag måste få lagen liksom skriven i mitt eget hjärta. På tavlor av kött och blod måste jag få lagen skriven. Inte bara en gång, utan igen och igen och igen, kanske varje dag. Därför att hjärtat är så mjukt och formbart att man hela tiden måste få det bearbetat för att hjärtat ska vara bördigt för det jag vill ska växa där. Därför flyttar Jesus mycket medvetet kampen från det yttre till det inre. Synden ligger inte främst i handlingen, säger han, utan i tanken. Nu börjar det här bli riktigt, riktigt jobbigt. Det är ganska enkelt, tycker inte ni det också, med det fyrkantiga. Innanför eller utanför. Då vet man liksom vad man har att förhålla sig till. Här känns det som om Jesus komplicerar resonemanget en hel del. Ni har hört att det blev sagt, men jag säger er. Så kommer exemplen. De som säger, så här komplext är det att vara en människa. Så här stort är det och så här svårt är det. Och så ställer Jesus de här emot varandra. Det lagen säger, men jag säger. Döda inte, säger lagen. Jesus säger, men jag säger, bli inte vred på någon. Eller prata inte nedvärderande, okvädande om någon. Begå inte äktenskapsbrott, säger lagen. Jesus drar det mycket närmare oss genom att säga, titta inte ens på en annans kvinna med begärelse. Och så den här märkliga texten om skilsmässan. Där de som har studerat texten ju påstår att detta handlar ju inte om att en kvinna som har ung gift sig och sen misslyckats med ett äktenskap skulle vara ratad för äktenskapet liv resten av sitt liv. Utan detta handlar ju om att återge mannen en slags känsla av ansvar när det hade gått i tän att man kunde skilja sig för vad som helst. Om man hittade en snyggare till exempel, så försöker Jesus skärpa lagens bud och säga, männen måste ta ansvar för det samhälle som håller på att skapas. Ungefär så. Jag ska stanna ett ögonblick vid exemplet att titta på en annans man, annans hustru, och så tänka tankar som man nog inte borde ha tänkt. Och säga att jag tror faktiskt inte att det finns någon man i den här lokalen som går fri. Och jag måste säga, jag går absolut inte fri. De strängaste fariseerna löste det här problemet enkelt. Fyrkantlösningen. De bestämde sig för att aldrig titta upp. Alltså de gick så här. Ja, detta är helt sant. Därför fick de öknamnet de blödande fariseerna. Och det jag vet enkelt skäl, och det var att de såg ju inte vart de gick. Utan de gick in i dörrposter och träd, och de gick in i väggar, och de slog sig blodiga. Och så backar Jesus processen och menar att äktenskapsbrott handlar inte om tillfälligheter och enskilda handlingar. Något som man liksom kan få bort om man tittar ner. Utan det här rör som allt det Jesus pratar om här. Processer som har börjat långt tidigare. Det ligger faktiskt en vägledning i Jesu ord. Om att mannen i sitt hjärta redan har brutit den här kvinnans äktenskap genom sitt sätt att åtrå henne. Det ligger lite vägledning i det. Det är inte så enkelt att två människor råkade vara på samma konferens och det blev ett glas vin för mycket. Och så blev det som det blev. Det är inte så enkelt. Handlingen är frukten av någonting. Frukten av någonting som började mycket, mycket tidigare. Frukten av ett hjärta som har glidit för långt bort ifrån honom som är uppfyllelsen av alla våra svagheter. Så budskapet måste ju vara inte att vi alla män i den här lokalen borde släppa ett öga. Utan budskapet till oss måste vara, män och kvinnor, var rädd om ditt hjärta. Ty från hjärtat utgår livet. Det är det som är riktningen. Det är hjärtat som styr livet, inte tillfälligheter. Och detta hör ihop med det som kommer senare i Jesu tal. Att bygga ett fördolt liv med Kristus. Att varje dag etablera Guds rike i sitt hjärta. Guds rikets normer, Guds rikets värden, Guds rikets människosyn, vördnaden för den andre. Varje dag etablera det i sitt hjärta. Det är det Jesus talar om när han säger du måste skapa ett liv i det fördolda som inte bara styrs av det du hör och ser. Så att du kan leva öppet. Så att du slipper leva ditt liv genom att titta ner hela tiden, kan möta livet. Gör ditt hjärta till ett Guds rikes hjärta så att du kan titta på, umgås med dina medmänniskor utan att bryta sönder deras liv med dina tankar. Och så till sist, tack och lov. Jesus gör sig själv till lösningen på vår kamp. Jag är uppfyllelsen av lagen, säger han. Jag har kommit för att uppfylla det du inte själv kunde uppfylla. Han drar förvisso in hela livets komplexitet i samtalet, men han drar framför allt in sig själv i samtalet. Först säger han, så här är det att vara människa. Jag vet. Och sen säger han, men jag är där. Jag har kvalat in som människa genom min död, mitt liv och min uppståndelse. Vi gör det här tillsammans, du och jag. Det är ju det som är själva evangeliets kraft. Jesus är ju både lik oss och olik oss. Han är lik oss därför att han är frestad i allt och just därför vår broder. Han möter hela livet som en människa. Märk att han ropar inte på någon annan kraft än den som står till vårt förfogande. Men just i det ögonblicket när man känner som att man vill liksom lägga armen om Jesus och så säga hallå broder, så finner man att han är mer än så. Någonting i honom är så olikt mig. Han ställer sig framför mig med ett frälsningserbjudande som bara en Gud kan ge. Så istället för att lägga min hand liksom om hans skuldra, så känner jag att det finns bara ett naturligt uttryck just nu. Och det är att jag måste få böja mig vid hans fötter. Därför att jag vet att det räcker inte med förebilder. Det räcker inte med höga ideal. Den frälsare jag behöver, därför att ingen av oss håller måttet. Och därför kan Romarbrevet 8 utropa. Nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Det är som tre hammarslag. Det gjorde Gud. Så därför vågar jag säga idag, umgås med Jesus. Du kommer fortsätta misslyckas. Umgås med Jesus. Han kommer fortsätta lyckas i ditt liv. Och det är bara där livet går ihop. Låt oss be. Kyrie eleison. Herre, förbarma dig. Och tack för att vi inte behöver ropa det ut i tomme, utan vi kan ropa det därför att vi vet att du har förbarmat dig. Du har kommit. Du har gjort allt som behövdes för vår upprättelse, för vår frälsning. Du har gjort allt som behövs för vår ständigt pågående rening. Tack för att du kom, Jesus. Förlåt oss vår hårdhet ibland, vår övertro på vår egen styrka och kraft. Och hjälp oss att varje dag etablera ditt rike i våra hjärtan. Så vi vågar leva öppet, ödmjukt, inkännande och frimodigt. Amen.